Varmt välkomna till det fjärde avsnittet av Matchvinnarpodden. I det tredje avsnittet fick vi träffa IF Elfsborgs sportscientist Dan Fransson. Och vi pratade om en brygga mellan idrottsvetenskap och fotbollens praktik. Idag för att fortsätta på det spåret har jag med mig Anders Mravats. Välkommen!
Tack så mycket, Joel.
Och eftersom att du är den yngsta gästen jag haft hittills så får du 27 sekunder på dig att berätta om dig själv.
Anders Mravats, som sagt, heter jag. 27 år gammal. Kommer ursprungligen från Malmö där jag spelade i Malmö FF större delar av min karriär. Har även representerat klubbar som Trelleborg, IFK Malmö, Limhamn Bunkeflo. Började som tränare för 2 år sedan i IFK Malmös juniorlag. Tog över som huvudtränare efter andra halvan. Och i slutet ledde vägarna till Peking. Och nu jobbar jag med klubbens U16 och är ansvarig för fotbollsgymnasieutbildningen.
Ja, vad intressant. Vad går den rollen ut på idag? Vad gör du rent praktiskt här?
Rent praktiskt så tränar jag U16-grabbarna. Mm. Vi har 4 pass i veckan och vi har 4 träningar med fotbollsgymnasiet. Så praktiskt är det rätt så mycket träning.
Och när du säger att vi har 4 träningar i veckan, hur är de fördelade på årskullar där?
När det gäller fotbollsgymnasiet så är de ju fördelade. Vi har ju årskurs 1 som har 2 pass och årskurs 2 och 3 som har 2 stycken pass.
För jag tänkte så att inte U16 har 8 pass.
Nej, det har de inte. Det har de inte. Bra.
Skönt. Berätta lite om din idrottsvetenskapliga bakgrund och vad du har studerat där.
Jag läste idrottens ledarskap 3 år på Malmö högskola. Och till det så valde jag till att läsa idrottspsykologi i 1 år, 30 högskolepoäng. Läste idrottens ledarskap, som sagt, ett väldigt intressant område som gett mig mycket, mycket teoretisk kunskap som jag sedan kunnat koppla till mina praktiska erfarenheter som spelare. En utbildning som var väldigt, väldigt lärorik och som jag har stor nytta av idag när jag arbetar för IFK Norrköping.
Och det är ett jätteintressant spår som vi alldeles strax ska komma tillbaka till, hur du använder de teorierna i din praktik. Den här podden är ju till stor del för att vi ska värma upp inför vår matchvinnarkonferens den 29 oktober på Östgötaporten. Du kommer inte att vara en av föreläsarna där, men jag hoppas att du är på plats.
Ja, det kommer jag vara.
Och för att det här kommer ju vara en av anledningarna till att vi har utbildningen är för att det är som ett nätverkande, att olika tränare ska kunna träffa varandra. Och redan nu är det många anmälda ledare från IFK Norrköping som man kommer kunna få träffa även om de inte är föreläsarna. Och där är en av anledningarna till att du är med idag, för att också visa på att det finns fler personer där att träffa och nätverka med. Bra.
Jättebra.
Fortsätt nu spåret om teori och hur du använder det du har lärt dig, den teoretiska ramverkan eller den teorin du har med dig och använder i praktiken. Fortsätt på det spåret. Mm.
Jag har haft många tränare genom åren, både på lägre nivå men även på elitnivå, som man lärt sig en del bra och dåliga saker av, tror det man själv. Mm. När jag började utbildningen så började jag inse att dessa tränare gjorde en hel del misstag. Om vi börjar med periodiseringen av träning, om vi börjar med den biten, så har jag en stor nytta av det i dagsläget kopplat till mitt jobb, i och med att jag kan noga ordentligt balansera grabbarnas träning. Jag menar, när jag kom upp i Malmös A-lag så var jag ju 17 år gammal. Och då tränade jag 2 pass med fotbollsgymnasiet. Jag tränade 4 träningar med A-laget. Jag hade 1 pass med J-laget ibland. Jag hade match med J-laget, jag hade ibland match med U-laget och till det så debuterade jag i Allsvenskan där jag spelat 10 matcher. Så belastningen och påfrestningen jag utsattes var ju enorm. Mm. Och att en ungdomsspelare på ett år ska spela, vilket jag gjorde det året, 70 matcher, tar på kroppen. Vilket sedan jag fick känna bieffekterna av det och åkte på en rätt så allvarlig knäskada som hämmat mig under ja, under hela livet och som hämmar mig än idag. Och där känner jag att jag vill hjälpa de här grabbarna nu som jag tränar att inte råka ut för samma saker som jag gjorde på grund av att man belastar dem för mycket. Och där har jag stor nytta hur jag Nu lär jag mig fortfarande, men att balansera träningen så att man inte tränar dem för hårt och sliter ut dem. Det är många saker att tänka på, att många utav dem inte färdigväxta. Det är skola, det är familj, det är hela den sociala biten som man måste tänka på när man planerar träningen, inte bara planera träningen i sig. Och något vi har börjat med här i Norrköping, som en del säkert känner till, det här GPS-systemet för att kolla hur mycket grabbarna belastas. Ska bli kul att se vad den studien visar. Säkert intressanta siffror som kan utveckla våra kunskaper. Men framförallt har jag en stor nytta av den teoretiska kunskapen på det sättet. Sen finns det ju, om vi går in på detalj, i träningsperiodisering när man ska träna olika kvaliteter. När jag tränade så känns det som att man körde samma sak hela tiden. Mm. Nu har man ju lite mer, eller har man bättre variation utifrån det jag sett här, utifrån hur man tränar ungdomar, och kopplat till teorin så är det ju en faktor som är väldigt viktig. Och ska vi gå in på fysbiten och alla de här delarna, visst har vi en bit kvar och gå för att bli ännu bättre. Men det jag tycker vi har blivit bra på är att även där kunna hjälpa och styra träningen så att inte våra spelare blir överbelastade och skadade. Och då tänker jag framförallt på att kanske vissa behöver en form av styrketräning, andra behöver någon annan form, någon annan behöver något tredje. Så att man inte tränar spelarna, en spelare exakt likadan som en annan, för alla är olika individer.
Jag tänkte ta upp ett spår, det var flera bra grejer du säger som jag vill gå vidare på, men en av dem, du pratade om variation som nu finns som kanske inte fanns när du var spelare. Hur menar du att du kan variera din träning och vad gör du konkret på planen för att variera?
Om vi tar ett exempel för att variera träningen, så bland annat varierar vi ju övningar, självklart. Men att när vi tränar de här olika fysiska delområdena, om vi pratar om aerob och anaerob uthållighet och snabbhetsträning och hela den biten, så försöker vi variera där. Att vi en vecka överbelastar ett system, en annan vecka överbelastar vi ett annat system, så vi inte överbelastar alla de systemen på en vecka. Vilket vi kan i slutändan under helgen kommer leda till att vi har trötta spelare per match. Fortfarande har man mycket kvar att lära där, men det är en av variationsprinciperna.
Kan du ta med oss ner på planen och beskriva hur du varierar det?
Ja, absolut. Om vi pratar om aerob uthållighet, så kan vi en vecka lägga fokus på att köra ett större spel där vi spelar 8 mot 8, 9 mot 9, 11 mot 11. Större delar av träningen, tiden styr man ju mycket själv. Nästa vecka kanske vi kör smålagsspel där vi spelar 2 mot 2, 3 mot 3 på mindre ytor. En tredje veckan kör vi snabbhet, där vi kör snabbhet med boll, där vi kör har aktioner som är högexplosiva, där spelarna får mycket vila emellan. Så att vi verkligen periodiserar och planerar att vi varje vecka överbelastar ett fysiskt och fysiskt område, så att säga. Och självklart har vi också den här variationsprincipen, både i förberedelsesträningen som vi kör, som vi har kommit in här i, och kör lite men ofta, att vi varierar övningar i uppvärmningen, både balans, koordination, styrka, spänst, skadeförebyggande. Och där är vår sjukgymnast bra på, för att ge beröm. Så det är kortfattat så vi kan ju stanna kvar på träningen lite till, men kortfattat är det ungefär på det sättet det ser ut. Men framförallt att ha variation i träningarna är något som jag tycker är viktigt och som vi kör på.
Variation med olika ytor, variation med olika tidsintervaller på spelet, variation med olika spelets skeenden.
Exakt. Sen har vi ju något som jag tycker är intressant här, är att vi har tillsammans, nu har jag träningar tillsammans med min kollega Tony Martinsson med U17. Vi delar ju plan, och något vi har kört på att vi emellanåt delar upp spelarna utifrån deras positioner. Och så har vi träning på olika ytor där spelarna får träna, om det är exempelvis backar, får träna på situationer som de utsätts mest under match. Anfallarna tränar sitt, yttermittfältare tränar sitt, mittfältare sitt. Och det är något som jag hade velat arbeta ännu mer med, som jag har sett att man arbetar rätt så mycket med internationellt. Och det är något vi försöker göra, och det tycker jag är bra för grabbarna, alltså de får en bra utveckling helt enkelt stimulerande.
Toppen. Jag vill haka på ännu fler spår. För jag tycker du säger saker som vi kan koppla tillbaka till i tidigare avsnitt. Till exempel så pratade Niklas Egnell om den här tränartypen som vill hela tiden utvecklas och ta till sig ny kunskap. Och precis nu när jag kom in på kontoret idag, så kom vår nya danska kollega Henrik Jensen in med ett gäng böcker. Kan inte du berätta vad han gjorde precis med dem? Den hög med böcker.
Det stämmer. Han kom in med en hög böcker som är kopplade till dansk spelarutbildning, hur man arbetar i Danmark. För han har ju erfarenhet av att arbeta med en talangutvecklare i Danmark på deras förbund, nu kan jag inte namnet. Och där tänkte jag ett tillfälle i akt att se hur man arbetar, på vilket sätt man arbetar i Danmark. Övningar, filosofi, helhetssynen. Så han kom med 3 stycken böcker som Danska fotbollsförbundet har använt sig av. Så läsa och jämföra med det vi har och med det svenska förbundet. Intressant.
Du brukar kalla dig själv någon form av svamp. Vad är det?
Jag kallar mig för Vetex faktiskt. Vetex. Jag försöker suga åt mig så mycket information som möjligt. Så, och stället jag hamnat på är ju ett perfekt område att göra det på. Jag har varit här ungefär i 8 månader, och under de här 8 månaderna har jag lärt mig enormt mycket om från ledarskap till fysiologi, psykologi, mänskliga relationer, allting. Grymt.
Och nu får vi se till, du och jag som fortfarande är unga och som kommer från idrottsvetenskapen, vi får se till att det här inte bara är någon ungdomlig entusiasm, utan att vi fortsätter att ge varandra material, och vi fortsätter utbilda varandra och fortsätter ha, att vi inte fastnar i saker. Absolut. Hela tiden fortsätter utbilda varandra. Så att vi, som Niklas sa i avsnitt 2, att vi fortsätter utmana, fortsätter utbilda varandra. Du ska också få kommentera, för både Niklas Egnell och Dan Fransson var inne på de här GPS-mätarna. Du har ju varit med som spelare i IF Sylvia när de har använt dem. Kan inte du berätta ur en spelares synvinkel hur det är att träna med dem, och vad det blir för vad intresserar man sig som spelare när man har det på sig?
Jag har ju haft det här systemet två gånger på mig. Och innan jag kan berätta hur det känns så kan jag berätta en intressant fakta. Att min första träning så hade jag lägst antal löpmeter. Jag hade 34 meter tror jag över 21 km i timmen. Och till det ska tilläggas att jag var med i det vinnande laget.
Aha.
Vilket är rätt så häftigt. Mm. Men för att komma tillbaka till det väsentliga. Kul att ha det här. Kul att ha det här på sig. För att sedan efteråt så kan man ju se i princip allting hur man har rört sig på planen. Hur många högintensiva sprints man har haft. Total distans. Hur hårt belastad man har varit. Och det jag personligen har känt, nu var jag med när vi hade två stycken rätt så tuffa pass, är att man vill pressa sig själv att springa lite till för att sedan när man kollar på resultaten kunna jämföras med grabbarna och visa fan, jag ligger inte så långt ifrån er. Mm. Så kände jag. Och då, av det jag sett på spelarna så trycker de på i löpningar och trycker på i de här spelen som så att säga är konditionsspel där man kan fuska rätt så lätt. Men det blir ju att man har en följare på ryggen som sen visar allt. Ett grymt system. Och något som var kul är att vi hade det på träningen sist, en sån här livesändning eller live session vad det kallas, där vi kunde följa hur mycket vi har löpt mellan alltså så att säga i vilorna kunde vi se hur mycket vi har sprungit totalt på träningen och hur snabbt vi har sprungit. Så det var rätt så häftigt. Det var kul. Ett privilegium att ha testat det och att framförallt ha det här.
Ja, för jag tänker för att huvudsyftet där med det är ju att inte att det ska spåra er och liksom kontrollera er. Utan huvudsyftet är ju för att kunna mäta belastning och vara skadeförebyggande och det som vi har varit inne på tidigare.
Mm.
Men det som blir intressant är att förutom den inre motivationen som kanske är starkast hos spelare och får en att jobba, så går det även att trycka till här lite yttre motivation. Och den blir som en bonus utöver den inre motivationen.
Exakt.
För den live session som du pratade om så satt ju Henrik Jensen med ett bord och med den här datorn. Och ni spelare var ju fram och tittade liksom. Okej, hur snabb är jag kontra honom och så.
Exakt.
Förhoppningsvis kan det ge en liten bonus utöver den redan starka inre motivationen som man måste jobba med.
Men det jag kan tillägga är att vi har ju använt det på fotbollsgymnasiet också. Och något som vi redan har haft nytta utav och kolla, vi hade ju nu har jag inte riktigt koll vilken dag det var, men där Sylvia på kvällen skulle ha ett overloadpass i spelform, och där skulle vi på fotbollsgymnasiet ha rätt så lågintensivt pass så att inte spelarna skulle vara för trötta på kvällen, så de skulle kunna maximalt på kvällen vara fräscha. Och vi gjorde upp en så pass bra träning, ska jag säga nu, så att vi kunde se efter träningen att på fotbollsgymnasiet så låg spelarna på en väldigt, väldigt låg belastning. Där de förhoppningsvis var fräscha på kvällen. Och där ser man redan hur man kan ha nytta av det. Sen kan man ju koppla det till, ja men vad körde vi för övningar och hur kan vi arbeta nästa gång när vi har...
Vad gjorde ni där? Drog ni ner tempo? Drog ni ner tid? Drog ni ner... Vad tempo... drog ni ner på för att dra ner den totala belastningen?
Vi drog inte ner på... Tempo drog vi inte ner på. Det vi drog ner på var att vi drog ner på den totala träningstiden. Vi körde ju då, hade ju som tema speluppbyggnad. Vi arbetade med korta intervaller på lite mindre ytor med fler spelare så de inte kom upp i de här sprintlöpningarna, så de inte drog på sig trötthetsämnen. Körde vi ungefär en minuts intervaller, och när vi sedan kopplade tillbaka och kollade på resultatet från träningen så visade det sig att inte en enda spelare hade haft löpningar över 22 km i timmen. Och då tyckte vi ändå att det var bra och högt tempo på de 45 minuterna vi arbetade. Så vi styrde där, vi styrde vila, vi styrde tid, intensitet, intervaller. Blandade ihop mig lite.
Som vi inledde avsnittet med så pratade vi om att vi båda har en idrottsvetenskaplig bakgrund. Och Dan Fransson är inne på det i avsnitt nummer 3, att förhoppningsvis kan vi då ta bättre beslut i idrottens värld än vad som har gjorts tidigare. Du pratade tidigare om den här avsaknaden av periodisering som kanske var anledningen till att du drog på dig dina skador och fick avsluta din karriär alldeles för tidigt.
Mm.
Någonting som jag har skrivit om i min såväl kandidatuppsats som magisteruppsats är fotbollstränares beteende på fotbollsplanen. I den forskningen så spelades tränare in, de videofilmades, de intervjuades för att få en så bra kartläggning som möjligt över hur fotbollstränare beter sig. Hur vi kan förändra ett beteende mot det mer utvecklande och mer ett beteende som stämmer mer överens över hur tränaren har tänkt sig och hur det faktiskt blev.
Mm.
När vi ibland pratar om träningar och matcher och när vi pratar våra roller som tränare så har vi märkt att vi skiljer oss åt lite grann i den här frågan. Och det konkretiseras av att vi var med en seriematch mot Skiljebo SK på bortaplan i mitten av sommaren. Det var en ganska rörig match. Jag var på läktaren och mer där för att studera dig än att studera spelet. Och efter den här ganska röriga matchen, det hade hänt mycket. Det hade varit till exempel ett självmål, det hade varit märkliga situationer som ledde till ett resultat som inte speglade matchen. Kan du berätta om hur du tog dig an det med spelarna den här matchen och vad du tyckte var viktigt där och då att dela med dig för spelarna?
Det som hände den matchen var att vi ledde ju med 2-1 fram till det var 10 minuter kvar och sen släppte vi ju in tre mål på de här 10 minuterna på väldigt, väldigt enkla misstag som våra spelare gjorde. Och det som hände efter matchen var att jag har nog aldrig varit så förbannad efter en match som då. Och många känslor bubblade upp inom mig. Anledningen var att nummer ett, vi hade pratat om hur vi skulle lösa de här situationerna som vi inte klarade av innan, som vi just den matchen släppte in tre mål på. Behöver inte gå in på dem nämnvärt.
Men det var någonting ni hade förberett er
som,
på?
Som vi hade förberett oss på, som vi hade tränat på, som vi hade pratat om, som vi hade visat på video, som vi hade använt alla medel för att förklara till spelarna vad som felet var och hur man kan åtgärda det. Och sen när vi under en match gör tre likadana misstag, då brann det över för mig just då. För jag kände inombords att jag vill verkligen visa de här grabbarna, jag vill visa hur mycket jag bryr mig och hur viktigt det är att de tar till sig det vi pratar om för att inte upprema samma sak gång på gång på gång igen, vilket i längden kan hämma deras utveckling och möjligheterna till att bli framtida elitspelare. Och då gick jag ju in i omklädningsrummet och jag kan säga jag tog fram alla känslorna som satt i mig då. Det var både ilska, det var frustration, det var en hel del, men det var den enda gången jag gjort det detta året. Och det kände jag gav effekt för både på träningarna efter och på matcherna så har spelarna varit mycket mer fokuserade på både det man säger, det man visar och det man förklarar åt dem. Och om vi ska jämföra den matchen med med våra senaste matcher under en period, så har det skett stora förändringar individuellt sett på många spelare.
Men vi ska ändå stanna upp lite grann vid just den beteendet. Jag tycker du beskriver det så ärligt och bra, det här med att du bryr dig och du vill att dela med dig av dina känslor kring det. Jämför vi oss då med olika ledarstilar, kanske olika bakgrund såklart, som olika människor har. Så jag skulle aldrig gå in och bara bocka av mina känslor utan att ha en tanke på att det skulle leda till någonting, eller att det skulle finnas en anledning att säga någonting. Mm. Och där är det så himla intressant att vi är olika på det sättet, att jag är nog mer kanske rationell i att det jag säger bör leda till någonting, eller ja, du snarare är mer känslomässigt laddad och vill dela med dig av det. Och utan att ens vara intresserad av något rätt eller fel här, så ändå beskriva en skillnad i ledarstilar.
En intressant skillnad.
Vi stannar kvar på tränarbeteenden bara. Och det jag vill säga är att trots att vi skiljer oss åt i vilken bakgrund vi har, vilken ledarstil vi har just i det fallet, så vill jag ändå säga att det finns ändå en problematik hos tränare som de här studierna som jag jobbat med visat. Att problematiken är inte hur vi beter oss, utan, eller till viss del, men problematiken är framförallt att vi tror att vi beter oss på ett visst sätt, men när man gör tester, när man mäter en tränares beteende, så visar det sig att man är på ett helt annat sätt. Och det tror jag kan vara en problematik, att tränare vet faktiskt inte hur de beter sig generellt. Och min uppmaning här inom det ämnet, det är att börja som tränare spela in sig själv eller videofilma sig själv eller ta reda på hur man faktiskt beter sig.
Använda sig utav, förlåt, jag har i fönstret som vi arbetar med, eller någon annan får berätta om hur man ser på ens beteende.
Där plockar vi återigen in teori i vår praktik. Vi har jobbat med ett Johari-fönster där vi tittar på varandra. Vi öppnar varandras fönster och berättar, tänker du på att du ropar oj, ja, när en spelare gör någonting bra?
Exakt.
Nej, det hade inte du tänkt på.
Jag har ingen koll på alls.
Och så vidare. Att vi öppnar de fönstren, att vi berättar för varandra. Och det är kanske en ännu lättare sätt att man har en kollega som bara tittar på sig själv under träning. För att ta sig ifrån min subjektiva bedömning över hur jag är till i alla fall närma sig en objektiv bedömning. Så här beter dig faktiskt. Om vi vet hur vi faktiskt beter oss, man vet att man är en tränare som använder instruktion och pushande feedback. Det är de enda beteendena som en tränare använder sig av. Då kan man först också börja jobba med sitt beteende som tränare. Om man vill fortsätta prata det här med tränarbeteenden, så kommer jag självklart också vara på plats på matchvinnarkonferensen och diskutera hur man beter sig som tränare. Hur man kan jobba med ett tränarbeteende varje dag i sin praktik utan att det behöver ta en massa tid att lyssna på sina egna inspelningar. Men du, Anders, har också skrivit en uppsats inom idrottsvetenskap. Kan du dels börja med att prata om vad den handlar om, och sen kanske mer hur du har använt det i din praktik?
Ja, absolut. Det kan jag försöka göra. Lite svårare hur jag använt det i min praktik. Men min uppsats skrev jag tillsammans med en kompis där vi såg att många ungdomar som spelar fotboll i Malmö, eller nästan 50%, har utländsk bakgrund. Och vi såg att representationen på ledarsidan är inte i närheten av den som det är bland spelare. Och då tänkte vi, ja, men vi kollar hur det ser ut i Skånes, Stockholms, Göteborgs förbund och Svenska fotbollsförbundet. Då tror jag vi kollade på pojkar födda 97 och 98. 99. Och där hittar vi att 40% hade utländsk bakgrund. Då utgick vi bara utifrån efternamnet. Och när vi kollade på hur många ledare det fanns som hade utländsk bakgrund, så fann vi att det var 1%. av ledarna som hade utländsk härkomst eller bakgrund. Och då gick vi vidare och kopplade till mycket av Jesper Fundbergs material som en forskare på Malmö högskola. Varför är det så? Och vad hade vi haft för nytta i svensk elitfotboll om vi hade haft fler ledare med utländsk bakgrund, eller om vi hade haft någon nytta alls? Och det blev ju ett intressant arbete, för man kunde ju ett år senare på Fotbollskanalen läsa ett arbete som gjordes i betydligt större omfång, där man granskade hela Sverige och där man såg att representationen bland spelare med utländsk bakgrund var väldigt hög, men att det rätt så underrepresenterat på ledarsidan. Och hade några livliga diskussioner bland annat med Bojan Djordjic. Så det var ett jätteintressant arbete, tyckte jag som skrev det.
Ja, men, och normen är där att en tränare är med svensk bakgrund. Eller med ett svenskt klingande namn som ni hade studerat.
Exakt.
Du fortsatte spåret på normer och värderingar. För normen var där att du skulle ha svensk klingande namn bland tränarna. Mm. Du fortsatte det spåret ner på spelarnivå, som jag har förstått det. Fortsätt berätta om det.
Det stämmer. Och normer och värderingar vill man ju ha som ett system i sitt lag. Och normerna styr rätt så mycket om styr vårt beteende. Och människor från olika kulturer med olika bakgrunder har ju olika normer som vi respekterar här. Det jag kan ta som vi hade som exempel här i Norrköping, att i vårt lag så har vi en norm att alla ska jobba lika hårt i det defensiva för varandra. Och då hade vi ju till exempel en spelare som match in och match ut, varenda gång han tappar bollen, inte ens vände sig om för att försöka ta tillbaka den.
Jag tror vi känner igen det exemplet från många lag.
Ja, det gör vi. Det gör vi. Ja, absolut. Så många kan känna igen sig. Och då pratade du med den här spelaren och han sa, ja, okej, jag ska bättra det. Men inget funkade. Det funkade inte. Jag visade på planer. Jag kände som han förstod. Spelade matchen. Samma beteende igen. Tredje gången, tredje matchen, så gör han exakt samma sak igen. Och då tänkte jag, men vad ska jag göra nu? Jag har visat till honom, jag har förklarat till honom. Alla gör det förutom han. Och det är en duktig spelare. Och då hade vi spelat in den matchen. Det var en hemmamatch. Och då tänkte jag, jag klipper ut moment där han visar det här negativa beteendet som ingen annan uppvisar. Och så visade jag det framför hela gruppen. Så får de diskutera vad som är fel i de här olika situationerna. Och då visade jag det, rätt eller fel, framför hela gruppen, det här beteendet som spelaren uppvisade. Och så ställde jag frågor, vad är det vi gör här och vad kan vi göra bättre? Och så sa de, ja, men alla jobbar hem, den här spelaren, han står kvar. Och så var det 4-5 sådana exempel. Och det jag kan säga som var rätt så häftigt, sen dess har den här spelaren varit en av dem som tar det största jobbet hemåt. Någon som har varit en fuskare, så att säga, har blivit den största grovjobbaren hemåt. Och där kan vi ju se att hur en människa som inte följer en norm är rädd för att exkluderas ur den sociala gemenskapen. Och där insåg han, okej, det är bara jag som inte gör det här. Det är nog dags att börja. Och där fick jag ju lära mig, jag körde ju bara på känslan, men där fick jag lära mig att det är ju ett tillvägagångssätt att gå för att ändra ett beteende. Nu är det ju lite känsligt att göra det kanske inför en hängre grupp, men jag kände att den här personen är så pass stark att han kommer klara av det, men någon annan kanske inte hade gjort på samma sätt. Så det är ju ännu en sak som man har tagit med från skolans värld och som man har haft nytta i på planen. Att,
hur menar du det?
Att ta bort de här normerna eller de här beteendena som inte är gynnsamma. Och skapa normer som efterföljs.
Just det.
Att hitta starka personer i en grupp som lever upp till det beteende man vill, och de sätter så att säga standarden som andra vill följa, eller som följer, som är självklart positiva beteenden.
Ett material som vi har att jobba med där, det är ju Daniel Ekvalls idrottspsykologiska spelutbildningsplan, som vi kallar det, som finns tillgänglig på vår hemsida, vår ungdomshemsida i IFK Norrköping, kan ta del av. Hur jobbar du med det materialet för att till exempel inom till exempel frågan om normer?
Svårt, ja, inom vi har bland annat använt kommunikation när vi har arbetat med att förstärka positiva beteenden och positiva normer i laget. Och då har vi arbetat med att spelare på träning, när vi har den veckan att fokuset är, eller den träningen, att vi fokus på kommunikation, att man ska berömma bra saker som en medspelare gör. Om en spelare gör fel så ska man ge konstruktiv feedback, försöka höja den personen, men inte säga negativa saker. Så har vi arbetat med att förstärka beteenden och förstärka de här normerna som vi vill ha, att göra varandra bättre, så att säga. Så det är ett sätt. När vi har arbetat med kommunikation så har vi gjort så. Och det har funkat bra, tycker jag.
Någonting som spelarna i U15 fortfarande kan förbättra, och det är det här fysiska. Det pratar Daniel Ekvall mycket om, och vi har sett bilder från A-laget. Vad duktiga på att använda fysisk kontakt till varandra i syfte att få spelare att fortsätta göra bra fotbollsaktioner. Har du kommit längre i det vad jag har kommit, eller de också?
Jag tror inte jag har kommit längre, men vi arbetar ju också med det kontinuerligt, och det här med kroppsvåg, det är otroligt viktigt, tycker jag. Alltså, vi har arbetat mycket med att när man gör mål, även om det är på träning, så ska man göra tummen upp till varandra, ska man göra en, om man är nära varandra, en high five. Något jag var bra som spelare var att när min målvakt gjorde en räddning så kunde jag ge han handen, och när jag blockade skott så gav man med handen, eller när en spelare vann en mot en situation bredvid mig. Det kan de bli bättre på, men det är ju att de inte har riktigt med referensramar, de har inte varit med om det innan, men det är något som jag har i uppgift att hjälpa dem lära sig att göra, för det är något som jag tycker är viktigt i ett lagbygge, framförallt att ha, visa de här beteendena, för det säger ju också, sänder ut signaler till motståndarna att de här är starka tillsammans, de här gillar varandra, de här trivs tillsammans. Så absolut, det tycker jag är utvecklande.
Toppen, du får en klapp här på axeln med Hannes.
Ja, tack.
Jag tackar för det här samtalet. Jag tycker det är bra att vi är, som vi varit inne på, ledare som har kommit från den idrottsvetenskapliga bakgrunden. Vi är inne nu i praktiken, vi jobbar med de grejerna som vi har tagit med oss från utbildningarna. Vi fortsätter att jobba med att utbilda oss, att utmana oss själva, lite som att du är inne på, de spelarna är ju 16, utmana varandra, gör varandra bättre, så försöker vi också utveckla varandra hela tiden. Vi har varit inne på det, vi har varit inne på våra olika uppsatsområden och på fortsätta samtalet om belastning och den fysiska delen. Det jag vill säga med det här är att även om inte vi är föreläsare på matchvinnarkonferensen den 29 oktober, så kan man ändå vara där och träffa oss, prata om våra uppsatsområden, fortsätta träffa andra ledare i IFK Norrköping för att få en bild av hur vi jobbar i föreningen, få kanske med sig tips och eller bara samtal med sig hem. Vi kanske ifrågasätter någonting som ni berättar att ni gör. Och det är vår ambition med matchvinnarkonferensen matchvinnarkonferensen förutom de skickliga föreläsarna som är där, att vi också ska prata med varandra, vi som är där.
Skapa nya kontakter.
Absolut. Så tack så mycket för den här det här samtalet. Vi ska återgå och jobba lite grann, va?
Tack själv, Joel.
Toppen.
Tack till att vara här.